Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Lyxiga elsuvar och vettiga vardagshybrider står på dagordningen i detta avsnitt av Bilägarens podcast. Och så ska vi dyka ner i vår konsumentundersökning Autoindex och ta reda på vilken bilmodell som ägarna tycker är bäst. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till avsnitt 311 av Bilägarens podcast. Jag heter Tommy Wahlström, jag är inte ensam i studion. Framför mikrofonerna har vi också Anders Helgesson, välkommen.
Tack för det.
Hur känns det idag tycker du?
Ja, det är pollen mest hela tiden så att jag är förstörd, jag är slut.
Pollinerad. Vi har också Claes Garin här, välkommen.
Tackar, tackar.
Hur mår du då Claes?
Ja, jag är också pollinerad.
Ja, det är man alla.
Det, vi alla det är rinner det nu. Ur alla hål.
Ja, det var kanske lite mer information
än vad vi ville. Men jag är ju dum i huvudet, för jag kör ju ändå liksom, trots pollen, jag kör ju nedkabbat in till jobbet. Det är ju så himla dumt.
Det är inte pollen, Anders, det är fart. Alltså du kan inte trycka in så mycket luft i näshålorna. Du får ta det lugnt. Nej, men det är någonting med det där med pollen. Konstigt att det sätter sig på tarmarna.
Ja, det var återigen mer information än vad vi
Tommy, du har inte sett en enda flagga på det där bordet. Nu måste du trycka på flaggan och det här klipps bort. Det här kan vi inte sända ut i eten.
Vad har vi sett i nyhetsflödet? Anders, du hade lagt märke till en liten frän bil på vår hemsida.
Ja, men det är alltid kul när någon kommer med någonting nytt. Men här är det ju inte någonting nytt. Här är någonting gammalt och avlagt som man egentligen aldrig ville göra, som man ändå gjorde. Jag pratar naturligtvis om BMW Concept Touring Coupé. Ni har sett den i sig.
Ja. Jag kollade på den igår kväll.
Ja, visst är den, nej, visst är den tuff.
Ja.
Och vi såg ju föregångaren häromdagen när vi var ute och körde dina kombibilar, Anders.
Ja, precis. Då såg vi Z4 Coupé. Och allting då, är, alltså, vi kanske ska prata där, Z och Coupé i BMW-sammanhang, det är ju det som började med Z3 Coupé, alltså den gamla Bondbilen Z3 som fick då ett påhäng. Ser ut som en miniatyrkombi. Särskilt den här då Z3 Coupé tycker jag då ser ut som lite Janne Långben. Det är bara att sätta på en nos fram till istället för ett BMW-märke så har du ju Goofy där. Men den bilen utvecklades ju i hemlighet av de tyska ingenjörerna. Så det gjordes ju på fritiden i ett garage, säger de. Det, naturligtvis hade man väl lite bättre koll än så, men hur som helst, då satt man ju den i produktion och det blev ju ingen dundersuccé. Och så gjorde man ju om samma sak med Z4 Coupé och det blev ju lite mer succé. Det är väldigt snyggt tycker jag i alla fall.
Och de var väl trevliga att köra också, de här, var de inte det?
Jo, det tycker jag nog att de är. Jag har ju faktiskt inte kört Z3 Coupén. Han du gör det, Tom?
Nej. Jo, det gjorde jag någon gång. Jag vill minnas att jag tyckte det var trevligt. Men ja, det var länge sedan.
Ja, Z4 Coupén körde jag. Den tyckte jag var trevlig. Den inneboende problemet med den bilen var att fjädringen är ju lite konstig. Det var ju Run Flatex-eran när redan de hade blivit riktigt bra. Och sen sitter du mitt på bakaxeln och det kan ju vara kul. Men det blir också lite konstigt och sådär. Så det var ju ingen riktig körmaskin. Jag kommer ihåg att vi körde M-versionen av Z4 Coupé och den blev ju ganska instabil. Så fort det gick över 200-230 någonting så började den vagga från sida till sida. Så man blev inte riktigt koll på dynamiken där.
Mm. Men den ser ju väldigt tuff ut med den här enorma motorhuven. Det är ju liksom bara motorhuv och sen så är det en liten plutt där bak.
Ja, och nu tycker jag vet att en del kritiker säger det är så likt Ferrari FF, men vänta nu här. Ferrari FF är ju betydligt yngre än vad Z3 Coupé och även Z4 Coupé är. Så att det är ju Ferrari som har härmat BMW och inte tvärtom. Mm. Men jag tycker den ser väldigt produktionsklar ut. Så att, vad tror ni? Kommer vi se den här på vägarna?
Har de sagt någonting?
Ja, det ska ju mest vara ett koncept, säger de ju, och sen så kanske en mycket begränsad serie då om det är så att det finns ett intresse. Det är klart att det finns ett intresse för bilen. Sen men öppnar man och tittar in i den, det är ju en Z4, vanlig Z4. De har inte gjort någonting spektakulärt med insidan. Det tycker jag är ett rätt bra tecken på att det här kommer man nog förmodligen att sätta i produktion. Den ser ju jätteredo ut.
Mm. Jag tyckte nya 5-serien såg trevlig ut också.
Ja, den visar de ju också här. Och som elbil.
Ja, och äntligen slipper man det här konstiga i7-facet. Mm. Det såg väldigt trevligt ut.
Ja, det har ju krympt ihop lite igen i alla fall, va?
Ja, nej, men den var mer normal.
Normal.
Men den ska ju komma i alla varianter. Men annars är ju min favorit Z8. Men ja.
Vilken är det?
Det var väl någon Bond-film som väckte
intresset. Ja, just det, med de här dörrarna som gick ner. Eller?
Nej, det är Z1.
Det är Z1.
Ja, precis. Det här konventionella dörrar så satt man i M... Nu ska jag säga så alla konceptteckningar blir rätt här. Är det E39 V8 man sätter i den här från M-modellen? Alltså, så det är ju en V8 på 400 hästkrafter, tror jag. I den.
Stämmer bra, 5 liter. Det är helt rätt. Men det är lite, den hade ju lite hämtad inspiration från BMW 507.
Men väldigt lik, just hur de har gjort med njurarna. Och det är ju små men väldigt breda njurar. Ja. Snygg bil.
Sen är det lite kul att designen, Andreas Zapitanas, han ritade även Fiat Barchetta.
Jaha, där ser man.
Jag ska inte säga att jag hade någon aning om det, men jag tjuvkikar här. Och det ser man ju faktiskt lite inspiration. Men det är svårt att jämföra en Z8 med ett badkar från Fiat.
Ja, det tycker jag.
Nej, men Barchettan är väl jättefin.
Fast nu när du säger det, inrednings... Nu vet jag inte om jag har ritat inredning, men det finns något drag där. Men här lite kupade panelen i Z8. Sen har ju Z8, och det tycker jag inte är snyggt, ska jag vilja erkänna. Den har ju centrala instrument. Centrala instrument, vad heter det? Visare, mätartavlor. Precis. Ja. Okay. Och det tycker jag ser ut sådär.
Ja, ja. Men det är inte så ofta man ser dem. De kostade 1,2 miljoner när de kom.
Var det begränsad serie också, eller?
Det var ju det inte. De blev ju en dunderflopp. Som sålde ju inte så himla många. Eller dunderflopp, säger jag. Men sen när de sålde de begagnade så fick du ingenting för dem. De tajmade väl lite lågkonjunktur där, va? IT-bubbla och sånt. Så att det blev ju inte riktigt den succén de hade hoppats på. Men nu har den ju stuckit iväg, verkligen.
Ja.
Sen fick de ju problem i USA med de där. De sprack ju de där bilarna. Och det där blev ju en sån här massstämningsansökan mot BMW, och sen tystades det där ner ganska skickligt, så jag vet inte hur det gick för Z8-ägarna i USA specifikt.
Lite som Stockholms hyrcyklar, med andra ord.
Just det.
Exakt så.
Trodde du att Kina-bilar var billiga? I vårt test av lyxiga elektriska SUVar så blev det självaste Audi som fick axla manteln av budgetbil. Anders Helgesson, hur i hela världen hänger det här ihop?
Ja, det handlar ju bara om att välja rätt kinesisk bil, så kan det bli riktigt dyrt. Vi har ju då testat den kinesiska stoltheten framför andra, skulle jag nog säga. Hongqi, eller Hongqi, jag vet faktiskt inte hur det ska uttalas. Jag säger Hongqi.
Mm. Jag säger Hongqi, så blandar vi lite grann, så kanske någon av oss har rätt.
Då blir alla nöjda. Uh-huh. Eller ja, alla blir lika missnöjda i alla fall. Det är bra. Och det här är då Hongqi EHS9. Det är den största möjliga SUVen du kan tänka dig. Och den går naturligtvis på el.
Det är en grotesk nos. Bara jättegrill. Det ser ut som en laggårdsvägg som kommer emot den.
Ja, det är en laggårdsvägg. Luftmotståndsvärdet på den här är inte litet, kan jag säga. Det är verkligen som att bli tillbaka flyttad 20 år i tiden. För de som inte har tidningen och kan slå upp sidan 30 och 31, och det här är då i bilägare nummer 7, så kan jag säga att jag vill ju egentligen inte göra den här parallellen, för att det är precis den här parallellen de vill att man ska göra, men det är ju faktiskt ganska beskrivande. Tänker en Rolls Royce grill, och sen gör ni den 90% större och lite glesare mellan tänderna. Ta bort Spirit of Ecstasy och gör istället liksom en röd neonsträck av rött överst på den här grillen. Där har ni grillen. Den är speciell, kan man väl säga.
Men den har ju något som Rolls inte har. Elektrifiering.
Ja.
Det var ju det som fick Rolls att försvinna från svenska marknaden. De hävdar att kunderna vill ha elektrifiering i det kundsegmentet. Så de kanske har hittat gyllene vägen här.
Då kan man ju välja då en sån här Hongqi eller en Audi eller den tredje bilen som du hade med, Anders. Vad var det?
Ja, det är ju fattiglappsbilen nästan i sammanhanget här. Beroende på hur man räknar förstås, men det kan nog återkomma till det. Det är då Nio EL7. Och det är då den största, eller ja, egentligen är det väl inte. Det är faktiskt den näst största SUV:en som kinesiska tillverkaren Nio gör. Det finns en som heter, jag vill säga EL8, men jag tror inte att den heter det. Jag tror att den heter någonting, undrar om inte den också heter typ HS8 bara för det. Vi låter det vara osagt. Den är provkörd i en gammal bilägare någonstans. Ni får rota i arkiven. Och det här är ju inga små bilar, det är 5 meter. Men Hongqin är naturligtvis lite större. Den är ju 5,20 lite drygt. Så att det är verkligen en massiv pjäs det här. Och Tommy, vad vill du veta om den här specialan?
Nej, men, ja, men jag vill veta om det här är bilar. För vem är de här bilarna tänkt?
Ja, Audin tycker jag, den heter ju numera Q8 e-tron, den heter från början Audi e-tron och den körde vi första gången 2019 tror jag. Nu tittar jag på dig, Tommy Tannis.
Namibia, första
Namibia
gången.
Namibia var det du som körde.
Fullständigt galet, ja.
Då var Tommy chef och fick de där körningarna.
Och det är de bilarna som man såg i elbilarnas begynnelse krypa fram på motorvägen. De verkade ju inte vilja köra speciellt fort med sina Audi e-tron.
Nej, strömmen gick åt fort.
Har de löst det nu?
Ja, och det är därför vi har med Audi i det här testet. Då. För Audi har ju uppdaterat e-tron och nu kallar de den Q8 e-tron för att liksom skiffla in den i modellhierarkin. För det blir jobbigt om du har 4-5 modeller som heter Audi e-tron och sen för att du tar 2 bokstäver eller siffror. Så att nu är det Q8 e-tron, då fattar man det här elbil och sen har de då stöpt om snoken och har fått ett nytt batteri och de har pysslat runt på aerodynamiken. Så att den går ju längre och har blivit lite snålare. Nya motorer är det också. Så att där har de fixat runt lite grann. Så att nu behöver du inte vara riktigt lika försiktig med gasen. Mm.
Men de är jättedyra, va?
Ja, det är de. Det är, de här tre bilarna, det är ingen som har ett list. Jo, Nio har ett listpris på under 1 miljon kronor om du väljer att inte köpa batteriet. Batteriet i sig kostar 240 000 kronor ungefär.
Varför skulle man inte köpa batteriet?
Ja, det är så att Nio har ju den här batteribytestekniken. Den har vi pratat om i tidigare poddar. Det vill säga, du åker in till en batteristation på 5 minuter så får du ett nyladdat batteri.
Är det nere på 5 minuter nu? Ja, jag hörde 7 minuter.
Ja, 7 minuter är med mjukvaruuppdatering. Så tar du otur och batteriet och bilen ligger i olika mjukvarufas så kan det ta ett par minuter extra. Och i praktiken så kanske det tar ytterligare några minuter. Vi provade ju det här under testet. Innan vi hade fått i ordning på appen och allting så där, då tog det naturligtvis några minuter extra. Men från det att du trycker go in i bilen tills det att du kan rulla ut ur batteribytesanläggningen så tar det faktiskt ungefär 5 minuter.
Och var finns de här batteribytesanläggningarna då?
Ja, de finns än så länge bara på 4 platser runt om i Sverige och allting ligger ju söder om Stockholm. Vi provade den i Mantorp som då var den senaste och sen har de väl öppnat någon i, nu vill jag säga Mölndal, men nu är jag lite osäker på om det är det. Mariestad ska vi finna sen också, tror jag.
Men visst är det så att om man köper batteriet så får man inte använda den här funktionen?
Nej, det stämmer. Köper man batteriet så äger man batteriet och då får man inte byta. Nej, det stämmer helt korrekt.
Mm. Så man måste hyra det alltså om man ska få den här bytesfunktionen. Och vad är poängen med den då? Att det går snabbare att byta förstås. Men det måste ju åka till en sån här bytesplats då.
Ja, det är ju, ärligt talat, så just nu när man bara då har 4 stationer. Det är klart att ha ett pendlingsmönster som är krasset då mellan Stockholm, Oslo, Oslo-Göteborg eller Stockholm-Malmö. Och om du kör det här jätteofta då kanske det är bekvämt att slippa stå och ladda. För jag menar, det här 5 minuter som sagt, sättet tar 10 minuter då, från det att du svänger av din rutt tills det att du kan svänga på din rutt igen, för det är alltid lite transporttid däremellan. Så då kan det ju vara en poäng istället för då att stå och ladda länge. Sen finns det ju fördelar då med den Nio, det här är ju deras version. Det är det att batterierna håller lite bättre. och man kan använda batterierna lite effektivare. Om man skulle märka att det börjar bli en defekt i ett batteri så kan man fånga upp det tidigt, byta de defekta cellerna och sen skicka in batteriet i den här användningskedjan igen då.
Mm. Men alltså det här förutsätter ju då att, för det finns en sån här bytesbana på varje anläggning, eller hur?
Ja, precis.
Är det 2 9 bilar före mig och jag kommer dit, då får jag stå och vänta en stund?
Ja, men det där har de löst genom att du ska kunna boka det här systemet. Så att bilen ska hela tiden säga att din tid är si och så. Och det är inte möjligt att göra bokningen. Bilen kan inte göra bokningen. Den beräknar naturligtvis när den behöver göra bytet. Men det är inte möjligt att göra bokningen förrän du verkligen behöver göra bytet heller. Så att det ska vara ett ganska litet bekymmer med kö. Det ska aldrig kunna stå mer än 1-9 och vänta när du kommer in på stationen.
Och det här ska du hålla på och fippla med när du kör då?
Nej, det fixar den själv. Du programmerar in det. Det är precis som hos Tesla. Du bara ställer in en destination och sen så tänker den ut det här på eget bevåg. Åtminstone så kommer den att göra det när det finns ett stort stationsnät. Nu blir det ju lite tvingande. Ska du åka till Malmö så kommer du behöva byta i Mantorp därför att där är stationen. Så att än så länge så är kanske inte riktigt vinsten supertydlig.
Är det bra det här? Jag tycker det låter krångligt. Eller?
Ja, men tänk om du, låt säga att du kör ganska långa sträckor och att du kanske har ibland ett släp eller en husvagn efter dig. Då är det här inte så tokigt. För visst, jag måste ju fortfarande koppla av ditt släp. Det ska finnas utrymme vid stationen att göra det här, det har man tänkt på. Men det innebär ju då att istället för att du ska ladda, säg om jag skulle få på för mig att köra med mitt släp från Stockholm ner till Malmö, då skulle jag behöva landa kanske 4 gånger. Det blir ganska mycket tid. Här handlar det om istället om då, kanske då 3 byten. Och helt plötsligt så pratar vi om 20 minuter bara. Mm. Då är det ju nästan som att köra som en vanlig bil. Så att det finns ju poänger, men vi kanske inte helt övertygade än. Det är helt uppenbart att det finns brister också i det här systemet.
Det som jag tycker låter lockande, det är ju det här stora frågetecknet som biltillverkarna inte riktigt tror på. Men liksom, hur långt räcker ett batteri? Kommer det, tappar vi effekt i batteriet? Det kanske lockar många nu i starten här och vet att okej, ja, det får ni att ta hand om. Mm. Alla de frågetecknen.
Nu är ju inte Nio först med det här, utan Renault har ju haft det länge på Zoe. Att man kunde hyra batteriet också och köpa bilen.
Ja, Nissan Leaf kunde ju hyra batteriet. Så att det är ju inte nytt. Sen nu har inte jag läst regelverket och det kanske inte är aktuellt just för EL7, men rent åtminstone som jag förstår det, så om du hyr batteriet så är det en kostnad. Det innebär att du får ner priset på bilen. Så att om du är då tjänstebilsförare till exempel, eller förmånsbilsförare, så kommer väl förmånsvärdet att beräknas på bilens pris, det vill säga då utan batteri.
Ah.
Och sen får du då betala en abonnemangskostnad för batteriet, men det är ju inte någonting som är förmånsbeskattat vad jag vet.
Så det kan bli den perfekta leasingbilen, tänker du?
Ja, skulle kunna vara. Men jag vill vara tydlig med att jag har inte läst regelverket. Det är möjligt att de har satt stopp för det här på något vis. Men spontant, så varför inte? För jag menar, du betalar ingen förmånsskatt direkt om du har ett telefonabonnemang. Utan då har du ju bara ett telefonabonnemang.
Mm. Ja, någonting för den egna företagaren att fundera över alltså. Så, Nio har batteribytningssystem, Audin har fått nytt batteri och snålare elmotorer och så har vi då Hongqi laggårdsväggen. Hur står det till med räckvidden hos de här tre?
Ja, då är det ju så här att störst stannar först förstås. Under våra test här, och då ska vi se, det var väl runt 5-6 plusgrader tror jag när vi körde det här testet. Det gjordes lite tidigare här i våras och då fick vi ur Hongqi som, inte som bäst, det gick säkert om man hade verkligen ansträngt sig och kört supersnålt så kanske man kunde få några mil till. Men 29 mil ungefär kom vi och Audin hela 41 mil. Så det är en väldigt stor skillnad jämfört med hur det var när vi testade Audi första gången. För då tror jag att den i stort sett hade Hongqi-siffror där, runt 30-32 mil. Nion, lite av en besvikelse skulle jag säga, 35,7 mil då, enligt våran testslinga.
Mm. Ja, det är ju inte superlånga körsträckor. Om man nu jämför med Tesla då, som kan väl gå 50 mil kanske i alla fall. På en.
Ja, jag tror säkert att hade vi haft med en Model X i det här, nu blir det ju vansinniga spekulationer, men absolut en 8 till säkert 12-13 mil längre än Audi hade ju varit fullständigt rimligt att komma. Det är min tidigare erfarenhet i alla fall. Och tittar man på våra tidigare tester när vi har testat Tesla X, så ligger den där någonstans. Och nu har ju den blivit ytterligare finputsad, så att...
Tror ni att det här är viktigt då för de som köper såna här bilar? Är lång räckvidd ett avgörande, en avgörande grej inför köpet?
Jag tror att det är det, därför att det här är ju bilar som är, det ska man säga, de här är jättebekväma. De åker omkring på luftfjädring, supertysta. Alltså vi, när vi gjorde bullermätningar på de här, så hittade vi nästan inte grov asfalt, därför att de var så väldämpade att vi fick inga större skillnader oavsett om vi körde på slät eller grov asfalt. Det säger någonting om hur otroligt välbyggda bilarna är, eller rättare sagt väldigt välisolerade bilarna är. När du har en sån kompetent bil eller långfärdsbil då vill du väl åka långt i den också. Du vill kunna åka till kanske en fjällstuga eller åka på en sommarsemester någonstans, och då blir ju räckvidden ganska väsentlig. Så att jag tror absolut att det har stor betydelse för de som köper bilarna. Och det ska sägas att Hongqi nu, sen vi gjorde det här testet, de har ju kommit med ett ännu större batteri. Det är på 20 kWh till, så det är totalt 120 kilowatt, eller 119 blir, för jag tror att egentligen det vi testade var på 99 kilowattimmar. Men 20 kilowattimmar till, och problemet är ju att den blir då ytterligare tyngre. Det här är inga lätta bilar, de väger ju från 2,5 ton och uppåt. Den blir så mycket tyngre så att räckvidden ökar ju bara med en 5-6 mil tror jag. Så förvånansvärt lite då, trots extra batterikapacitet.
Så det blir typ 35 mil då istället för 30?
Ja. Och det är ju inte toppen det heller med 120 kilowattimmar.
Kinesisk lyx då? Är det någonting att hänga i julgran?
Alltså, den här bilen har ju, det har ju sagt här med grillen, den har ju en enorm närvaro. Det finns få bilar som har haft sån ytterfilspondus som den här. Många vräker sig åt sidan verkligen. För de, jag tror att jättemånga instinktivt tänker just då på Rolls Royce och säger, oj, det här kommer någonting fint och stort och dyrt. Och så flyttar man sig. Det är ju tydligt att många gillar detta. Alltså det är, när vi stannar med den här bilen, folk kommer ju fram och är ju så frågvisa och vill verkligen veta vad är det här för någonting. Och många har ju trott att det är en Rolls. Men nej, det är inte det. Det är den kinesiska motsvarigheten. Det finns nog de som gillar den här liksom bombastiska uppsynen, för det är verkligen, och den har ju någonting. Jag tycker i vissa vinklar, rakt framifrån tycker jag, förlåt nu Hongqi, jag tycker verkligen att den är grisful. Grisar kan vara jättesöta. Men i 3/4 snett bakifrån, då är ju riktigt snygg. Alltså den har ju någonting som är både vräkigt och ändå lite sobert. Och som sagt, alla parallellerna här med Rolls-Royce, det beror ju på att de har ju faktiskt återanvänt en designer som tidigare jobbade för Rolls-Royce. Så att det är ju ingen slump att den ser ut som den gör. Hur är det då med lyxen på insidan? Och där, alltså...
Där tar det stopp.
Där tar det ju lite stopp. Det är ju, det ser bra ut. Mycket ser bra ut, men det känns ju väldigt tunt. Och det är inte bara jag, utan det var ju övriga testlaget, tänkte också bara, det här är, känns ju lite rappligt och sådär. Skärmen, säger jag nu, men instrumentpanelen består ju huvudsakligen av tre stora skärmar. De är på 16,2 tum styck, och det är tre stycken. Så ni förstår ju, det är ju en enda stor svart planka med skärmar framför föraren. Det ser väl egentligen ganska snyggt ut, men allt känns ju också lite småplastigt och inte så där välbearbetat. Jag tror att någon av kollegorna som konstaterat att de här lysdioderna, man har ju ofta sett lite mysbelysning, och i Nio och Audi så är det snyggt integrerat i dekolisterna. Du tänker inte på att de är där egentligen, utan det bara finns ett naturligt bakgrundsljus i bilen som ser rätt sobert ut. I Hongqi så är det en stor blaffa mitt på dörrpanelen. Det är alltså, våran Kia Niro har ju snyggare lösningar. Så att de blandar väldigt mycket högt och lågt. Gör de.
Inredningen i Nio då?
Den är ju extremt avskalad. Nio har ju ett formspråk som är väldigt rent och enkelt egentligen. Ska man säga skandinaviskt kanske, så förstår folk vad jag menar. Att de har ju få knappar. Det är ett växelvred som ser enkelt och nästan lite plastigt ut. välskruvat, inget gnek, inget knirr. Samtidigt så går det inte riktigt att släppa heller att kanske inte är riktigt den här tyska tjockheten som finns i Audi. Audi känns ju som skuren ur ett stycke stål. Alltså det, kvalitetskänslan är verkligen utav den gamla skolan. Vilket är positivt, för Audi har ju, tycker jag åtminstone, har liksom chanserat lite med åren. Och jag vet när vi har pratat om Audi A3 så har varit ganska hårda mot den, att det där känns inte så premium så som prislappen säger att det borde vara. I Q8 så är det snarare tvärtom, att en, jag ska inte säga att det känns prisvärt, men det är 17, alltså de har verkligen fått till känslan i knappar och reglage igen. Riktigt den solida känslan finns inte i, och det är mer, jag tror kanske att det till och med står i testet, att det är som en korsning mellan en, ja, som en Volvo XC90 eller en Hyundai Santa Fe, någonstans däremellan. Det känns lite tunnare, men det är absolut inte dåligt.
Prestandamässigt då, Anders?
Ja, det här är ju dunderklumpar kan man ju säga. De är både stora och de är tunga, men de har ju också effekt så att de kan röra på sig riktigt ordentligt. Systemeffekten i Audi är faktiskt den lägsta. 408 hästkrafter, och det kan ju låta lite tunt, men 480 hästkrafter räcker ändå för att göra 0-100 på 85 meter och 5,6 sekunder. Det är snabbt. Honky 551 hästkrafter och 0-100 tiden är i stort sett identisk, men den behöver faktiskt 2 meter mindre än Audin. Fråga mig inte varför, men så är det. Däremot verkar ju både Audin och Honky nästan lite trötta när man tar fram Nio. För Nio har 653 hästkrafter och det kanske egentligen inte låter så hisklans mycket, men det är särskilt inte om man jämför med Teslas effekt som är på 1000 hästkrafter för Model X, 1020 till och med. Men 653 hästkrafter, ja, det är rätt lagom, för den behöver ju då bara 4,1 sekunder 0-100. Det ska sägas att de här bilarna har vi axat på vinterdäck, och vinterdäcken är lite mjuka, så att jag tror nog samtliga av de här kommer kunna kapa de här tiderna lite grann om vi kör på sommardäck och när det är lite varmare ute, för då trivs också batterierna lite bättre. Så att,
men visst är det sjukt, det här är ju jättestora bilar, tunga, och de sätter iväg på 4 sekunder från 0-100.
Ja, och inte bara det, alltså acceleration i all ära, men jag menar, i och med elbilar så har ju prestanda i stort sett dött. Alla gör ju 0-100 på under 7 sekunder, känns det som. Jag menar, en ID3 gör ju på 7, någonting. Och det är ju superstandardbilar. Det är ju verkligen, prestanda är dött. Men ändå, jag kan ändå inte låta bli att bli lite småförtjust när man liksom då gör, kollar segdragningsförmågan, 70-110. Liksom Nion behöver 2,1 sekunder för att göra 70-110. Det är, alltså, det är inte speciellt långt ifrån vad en Porsche 911 behöver.
Det gäller att man siktar rätt liksom med ratten när man ska köra om den där timmerbilen, så att man inte hamnar vid sidan om.
Ja, och det gäller just i Nions fall att man har valt rätt körprogram. För i Nio så ställer du in, jag tror det är 4 eller 5 olika körprogram, och där begränsas effekten. Så att om du ponerar följande, man är på väg hem från stugan, du har kört ett tag, känner dig lite trött, sätter dig i passagerarstolen, slumrar till, sen är det dags för ett byte igen. Men föraren som har suttit på och kört innan, de har valt ekoprogrammet på bilen. Du hoppar in, tänker inte på att ekoprogrammet är valt, sitter och börjar köra. Tycker allting går bra, för du märker inte så himla stor skillnad hur bilen reagerar. Den rullar likadant, fjädringen är ungefär likadan. Och sen så kommer du till den här timmerlastbilen och tänker, ja, men här är en perfekt raka. Nu har jag legat bakom den här timmerlastbilen här i 5 kilometer. Nu vet jag att rakan kommer, för jag känner vägen väl, och så ska jag damma om. Och så ser jag, ja, men långt där borta är det en moped, men det är inga problem, det är ingen fara. Jag hinner om med god marginal. Golvar, inser då precis när det har kommit upp då jämsides med timmerbilens släp att shit, det här är ju ekoläget.
Ingenting händer.
Och shit, det där är ingen moped. Det där är en enögd Volvo 940.
Turbo.
Turbo. Så den kommer emot ganska snabbt. Och du ger full gas och ingenting händer.
Men är det ett override om du ger full gas?
Nej, det är det inte. Så istället för att du har dina 653 hästkrafter så får du ju putta runt med ynkliga typ 300 eller vad det är. Och det låter liksom, vadå, det är fortfarande 300 hästkrafter. Jo, men skillnaden är enorm. Nu körde inte jag, gjorde om det här accelerationsmomentet med det absolut mest effektdämpade läget, utan körde i ett normalläge och i det här då prestandaläget som är maxeffekt. Skillnaden i omkörningsprestanda är nästan 1,5 sekund 70-110, och det låter lite, men det är en enorm skillnad om du börjar räkna meter. Det är nästan dubbla antalet meter för att göra en omkörning.
Och känslan inbillar jag mig också då är annorlunda när du sitter där och ser Volvon växa framför dig.
Och som sagt, det här är ändå då ett standardläge som är komfort.
Vilken ska jag köpa då, Anders? Vilken är bäst?
Ja, det beror ju lite på vad man är ute efter. Strikt, jag kan säga så här, nu testet så gammalt så att det har alla läst som läser tidningen, och ni som inte har gjort det, ni får surfa in på webben och bli premium. Alltså, det där vet ni. Etta kom ju Audin.
Varför då?
Det är någon solida kvalitetsintrycket. Den har en vettig milkostnad, det är den lägsta faktiskt. Och säkerheten är jättehög. Toppbetyg i Euro NCAP, bra andrahandsvärde och så vidare. Det var en given vinnare. Fina utrymmen, tyst, bekväm, allt. Och den har ju vunnit innan, och då är det, jag tror till och med du och jag har benämnt den i någon podd från Tanningspodden för massa år sedan, att det är världens bästa bil typ, och världens bästa bil har blivit bättre. Det är en fantastisk bil helt enkelt. Det enda man möjligtvis kunde klaga på är att 1800 kilos dragvikt är inte, det är inte toppen. 9 får dra 2 ton till exempel. Den är jättedyr, men sett till vad du får är prisbilden inte, alltså den är inte sinnessjuk i alla fall. Men det är klart att det är otroligt mycket pengar. Tvåa har vi 9. Spännande tillverkare. Kan man hyra batteriet eller prenumerera på batteriet så kommer milkostnaden att bli ganska mycket lägre. Nu har vi räknat på att man köper batteriet för att det är så en ekonomikalkyl ser ut.
På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Och då blir den ganska dyr helt enkelt. Och det gör att den kommer tvåa. Sen ligger den efter lite komfortmässigt. Fjädringen, trots att den är, det är en ZF-fjädring, luftfjädring från Tyskland. Då, men, och den är utvecklad av gamla Saab-tekniker faktiskt, fick jag reda på häromdagen. Den har lite bekymmer med en del vresigheter, så här små korta liksom kälknuten, vet när rötterna från någon tall börjar komma upp ur backen. Så här, det fixar inte riktigt, ändå slår det hårt och man märker att de där gigantiska 21-tumshjulen eller vad det var för något som snurrar på den där bilen, att det blir lite mycket att ta hand om liksom för fjädringen. Därför kommer den tvåa. Honki, ja, den kommer sist. Mycket enkelt. Det här Honkin är sexsitsig. Det är alltså då ett tvåsitsigt baksäte och sen är det ett extra nödsäte. Så i praktiken är ju då den här bilen fyrsitsig, för att om du har uppfällt den bakersta raden så är bagageutrymmet i stort sett ingenting. Så att de flesta kommer ju använda den då som en fyrsitsig bil, och det blir ju ganska opraktiskt. Plus att den inte är speciellt rymlig i bagaget trots det. Så att det blir en trea, och ekonomin på den där bilen, det är så pass ny bil så att våra andrahandsmarknadsexperter kunde liksom inte göra en riktig bedömning. Så vi har räknat på samma andrahandsvärde som för Nio, eftersom det är kinesisk bil med allt vad det innebär av osäkerhet i och med att det är så nya märken. Sen ska jag säga så att Hongqi har varit tillverkade under ganska lång tid. De har ju funnits sedan 56 tror jag, något sånt, på den kinesiska marknaden. Och de är ju väldigt förknippade med kommunistpartiet, för det har ju liksom varit kommunistbilen nummer ett. Partiledningen.
Partiets bil.
Ja, exakt. Aha. Partiets bil. Så att, och Hongqi betyder ju den röda flaggan, eller bara röd flagga. Ja. Så att, och det står ju överallt i bilen i form av kinesiska tecken. Så det kan ju också, om man inte är superförtjust i Kina, så är ju inte Hongqi ki kanske rätt märke att gå på, för det kommer stå då röd flagga eller den röda fanan på, jag tror det är 10 eller 12 platser i bilen. Även om det bara är ett par tecken, så är det ändå det det står. Jag vet inte, personligen har jag lite svårt för att känna att jag vill stödja det allt för mycket.
Är det lite känslan av Kina-restaurang i den?
Vad lägger du bakom det, Tommy?
Nej, men det här röda små lampskärmar, lite guld.
Ja, alltså den har ju, alltså det är ju en rolig bil på många sätt. Och man åker, jag ska ju verkligen inte såga den där bilen. Fjädringskomforten och komforten är enastående. Den går så tyst och den har så fin fjädring. Sen sitter inte jag jättebra i baksätet, men där hade vi olika uppfattningar om testlaget. Christian Elmark som brukar hjälpa oss, han satt alldeles utmärkt i bak, och jag tror att det var Erik Rönnblom som också var med på det där. Han tyckte inte heller att det var så farligt, men sen när vi väl kom till kritan så föredrog han Audi ändå, va? Men jättefin bil på många stycken den här Hongqin, men också brister. Bara en sån sak som att du kan inte stänga av passagerarkudden. Det är inte möjligt. Det är ju en brist onekligen för en familj. Och sen har vi ju reservdelspriserna som vi har skrivit om på webben också.
Ja, de var att bita i.
De är intressanta. Och det är ju inte så vanligt att man behöver byta strålkast om ett med en olycka, så det är ett försäkringsärende, men de kostar ju då 65 000 kronor. Det är LED Matrix ljus, men det är ju mer utav den äldre skolan. Det är ju som att åka en Opel Astra från 2015-2016, så det måste vara ganska få ljuselement i den här lampan. Det är väldigt yxig ljusbild, men ganska bra ljus, eller det är ett bra ljus.
Jag tyckte det kändes lite som en Ford Explorer när man hoppade in i den.
Ja, men det känns lite tunt.
Ja.
Det ska ju sägas att på tredje raden går det faktiskt att sitta som vuxen. Jag satt helt okej. Jag hade nog 17 kunnat tänka mig åka, kanske inte Malmö, men absolut Stockholm, Sundsvall, inga problem.
Men vad har de gjort i mittplatsen då? För där tycker jag BMW och Mercedes har löst det med så bra lösningar här nu. Med man kan få ner de där direktionsutrustningen, finesserna, och sen fälla upp. Men vad gör Hongqi där?
Där gör de ingenting, för att du måste kunna ta dig in till tredje raden då, och då innebär att då måste du gå mellan stolarna som är på andra raden, det vanliga baksätet. Och det är en smal liten passage, 19 cm brett är det, så att det är inte supervärdigt att ta sig in på tredje raden. Sen finns det en annan version också. Den kommer inte komma till Sverige vad jag vet. Det finns en där det är separerade stolar, och de är naturligtvis inställbara och så vidare och så vidare. Där du har en konsol mellan stolarna, så att du får liksom funktion av att bara ha fyra sittplatser. Men då försvinner tredje raden, så att då är den strikt fyrsitsig.
Men vad pratar vi för snabbladdning i de här bilarna då? Vem är det som vinner den fighten?
Det gör Audi. Audi fixar 170 kilowatt, och det är som vanligt, det har vi sagt tidigare, att de laddar ju väldigt högt upp i procentsatserna också. Så när den laddar vid 80% så är fortfarande över 100 kilowatt. Så att den laddar ju snabbt. Hongqin, de säger att man ska ladda 140 kilowatt. Vi hade inte mer än 116, tror jag. Man minns rätt här.
Och ingen har 800 volts plattform?
Nej, det har de inte. Och Nion, den ska ju byta batteri. Så de har ju inte fokuserat så mycket på att göra en snabbladdning. Men 130 kilowatt, och den laddar hyfsat jämnt, så att det funkar ju. Men jämfört med Audin så är ju båda de här kinesiska bilarna väldigt trötta på att ladda.
Så Audin vinner testet, men om jag nu ändå envisas och vill ha någon av de här andra, vågar man köpa en kinesisk bil för 1 miljon som är helt ny? Vågar man det?
Jag tror kvalitetsmässigt så är det nog ingen större fara med dem. Båda de bilarna vi körde fungerar utmärkt under testet, och vi kör dem i 14 dagar, vi kör dem en 150 mil ungefär, kanske var lite längre med de här faktiskt. Det är ju ingen sträcka och det är ingen tid att tala om. Det är klart att de ska funka perfekt under den tiden, men det är ju inte alla bilar som gör det, kan vi ju säga. Men inga gnek, inga konstigheter annat än liksom normala binära spöken, översättningar och sånt är ju lite lustiga i dem. Men det kommer säkert att bli bättre. Uthålligheten med Hongqi, som sagt, de är grundade på 50-talet, som sagt, 56 tror jag. Men
har de gjort någonting för att övertyga svenska köpare när det gäller garantier och återförsäljarnät?
Ja, de har ju lite längre garantier. Audi nöjer ju sig med 2 års nybilsgaranti. Hongqi har väl 5.
Ja, jag tänkte på...
Och samma för Nio.
Jag såg i Stäket här, norr om Stockholm, där har ju både Bydd och Xpeng etablerat sig. Men, och Xpeng jobbar ju med Bilia och gör ett stort nummer av det. 7-årsgaranti första året, sen 5 år.
Mm.
Men det är ju deras sätt att försöka visa att vi är här för att stanna. Men hur är det med, är det Hedin som säljer Hongqi eller?
Hongqi är Hedin som säljer, det stämmer. Och Nio är väl egna som jag har förstått. Mm.
Men vad händer då med garantin om det här märket försvinner och drar sig tillbaka och lämnar den svenska marknaden, Claes? Vad händer med garantin då?
Precis som med service och reparationer, det brukar man ju fortsätta med tills bilarna inte finns på marknaden längre. Och där har man ju ett konsumentansvar, så att det är ju en trygghet om Hedin nu som är så stora har Hongqi. Men det är tveksamt i Nios fall då vad som händer, men ja, det har vi inte sett något resultat av än.
Så vill du så slå till, köp en kinesisk jätteelsuv.
Nej.
Eller inte. I arbetet med vår stora konsumentundersökning Autoindex, Claes, så har nu du börjat titta på det här med specifika modeller. Vad folk tycker om just de modellerna man kör. Hur ser det ut?
Vi gör en skandinavisk modellöversikt i 3 åldersklasser. Det är 4, 8 och 12-åringar. I år är det mellan 2012 och 2022 totalt sett. Och i och med att svaren inte räcker för att göra en svensk modellöversikt så...
När vi pratar om själva bilarna, bilmodellerna.
Ja. Så tar vi hjälp av Norge och Danmark då, som det gör det möjligt att presentera modellbetyg på skandinavisk nivå. Elsuvarna, de tittade vi, det ser ungefär likadant ut i år som förra året. Och vi hittar iX3 där som är väldigt populär och även Mercedes EQA. Hittar vi högt upp och sen även Audi Q4 e-tron kommer högt upp, alltså totalt sett. Då har vi inte rensat ut elsuvarna för sig, utan deras betyg räcker gott.
Så ingen elbils särbehandling helt enkelt? De Nej. Är bra oavsett hur man ser det?
Ja, just det. Det jag såg i år, det var ju att Lexus knep första platsen här från BMW. Där tog faktiskt X5-man första platsen förra året. Det blir väl en ganska lätt promenadseger för de här väl utrustade stora SUVarna. Om man tittar då på 4 år gamla bilar. Och sen tittar man på hur bilägarna betygsätter modellerna, så är det ju toppbetyg på komfort, kvalitet, ljudnivå. Det som gjorde att Lexus NX knep första platsen i år, det var faktiskt bra betyg för elektroniken som är väldigt pålitlig. Det har vi sett i en styrka hos både Toyota och Lexus. Det är inte så mycket problem med komfort, elektronik som nu, får höga poäng.
Nu var det de senaste gruppen där, 4-åringarna du pratade om. Om man tittar på de äldre bilarna, vad händer då? Är det fortfarande BMW och Lexus som ligger i toppen?
Ja, om vi börjar med 8-åringarna då, så där har vi BMW och Mercedes i topp. Där tar sig Lexus in på en tredje plats först.
Fast det är väl bra det också, är det inte det?
Ja, visst.
En tredje plats i Autoindex.
Det jag kan se även i år, det är att Volvo till exempel, om vi nu bjuder in danskarna och norrmännen och får tycka. Volvo är väldigt populär i hemmalandet, men de halkar ner ordentligt i när skandinavierna får betygsätta sina bilar. Och de lyckas inte övertyga sina ägare i samma utsträckning. Och då är det faktiskt köregenskaper och ljudnivå och användarelektronik som sänker Volvos totalpoäng. Främst drabbad där är XC40 faktiskt.
Mm. Ljudnivå kan jag ju förstå, för den är ganska bullrig.
Ja, det har vi, det är vår egen erfarenhet. Och sen XC60, den hamnar också långt ner. Och där har vi ju en hel del återkallelse. Så där är också bilens kvalitet som helhet som sänker poängen. Vi kan ju titta lite på den äldsta kategorin också.
Mm.
Där är det faktiskt Honda Jazz som tar den första plats. Så den har vi ju själva haft i långtestallet. Jag ser ju då att crossover och SUV-klassen tar för sig i poängen här. Och det är flera av BMWs SUVar som hamnar högt. Det gäller både X5, iX3 och X3. Och även Mercedes har fått höga betyg för sina elsuvar där, EQA och EQC. Det är de tyska premiumtillverkarna, de flyttar fram positionerna. Sen kan man väl tycka att det är lite märkligt att Tesla hamnar först längre ner då. Så att, men vi får följa upp det och se lite mer i svenska autoindex vad det kan bero på.
För Tesla vann här för något år sedan, eller?
För svensk räkning så
i Sverige var det, okay.
Gick det väldigt bra för dem förra året då i bilkategorin. Men där ser vi ju att lojaliteten har fått sig en kraftig törn när det gäller deras prissänkningar.
Spännande.
Som skedde här i början av året.
Vilken cliffhanger. Den återkommer vi till, Claes.
Det gör vi.
Så autoindex på modellnivå, så kan vi säga att trenden, SUV-trenden håller i sig.
Det gör den.
Och ni pratar om SUVar och lyxbilar, och medan ni gör det så har jag ägnat mig då åt hybrider för vanligt folk.
Du och ditt vanliga folk, Tommy. Det är alltid det vanliga folket. Om någon kör en Ferrari så kom du med en Corolla. Liksom.
Ja, och det har jag kommit med nu också.
En till Corolla?
En till Corolla. Jag har kört sladdlösa hybrider för vanligt folk. Corolla, Niro och Dacia Jogger.
Ja, men det är ju spännande. Joggen är ju skitkul. Eller ja, skitkul är fel ord. Jätterolig.
Och du gjorde provkörningen på den, Claes.
Jajamän. Mm.
Hur tror du det gick för den i mitt test?
Ja, det är svårt att överträffa en Dacia när det gäller kostnader. Men det är ju det där med säkerhet som de fortfarande inte vill ta ansvar för.
Men du ska ju inte krocka. Titta på mängden volym istället. Du ser ju där. Nu sitter Tommy med tidningen och njuter av en underman över bild. Och joggen visar hela sin härliga profil. Och jag ser ju med mitt tränade öga att den där sväljer minst 45 backar med fältsäte.
Ja. Jo, vi pratade om kostnader, och då när jag har räknat ut klart här så landade jag på en milkostnad för Dacia Jogger hybrid på 39 kronor och 50 öre per mil. Det är inte så stor skillnad. Om du istället väljer en Corolla Kombi 1,8 så kostar den 40 kronor och 93 öre. Vad är det? Det är strax över en krona, 1,20.
Ja, det är nästan ingen skillnad alls.
Och ytterligare ett par kronor så får du en Kia Niro hybrid istället, om du hellre vill ha det. Så att kostnadsmässigt, ja,
den är ju bäst.
Det var inte någon större skillnad.
Nej, men ändå, nej. Den är lägre än de andra. Fortfarande lägst.
Lägre, men då ska man, kör man inte så mycket så är det inte, då blir det inte så stor skillnad. Vad är det som ligger bakom den beräkningen då? Vad är det som är avgörande för att det blir så små skillnader när priset är så... När det är större skillnad i inköpspris.
Fast det är inte så jättestor skillnad i inköpspris heller, visar det sig när man räknar på de här. För att Dacian kostade då när jag gjorde det här testet 311 000, vill jag minnas.
311 000?
311 600 kronor. En Toyota Corolla i det här utförandet kostade 350 någonting. Och Niro var dyrast 390.
Ja, det är ju just hybrideringen, eller... Just hybriddriften som Dacia vill ha betalt för.
Ja, men sen också, det här var ju då utförandet Extreme.
Extreme. Nu snackar vi kolfiberdetaljer här.
Och det är lite dyrare förstås. Och sen också, jag menar, den är 7-sittig.
Den har automatlåda.
Den har automatlåda som den får då med hybriddriften. Och det här, det måste vi säga, det här drivsystemet som vi har tidigare då kört i Renault Arkana bland annat, och Clio hybrid har ju också samma. Det har aldrig fungerat så bra som det gör i Jogger hybrid. I alla fall som det gjorde på den här testbilen. Jäklar vad fint den gick.
Jag körde den, och jämfört med första gången jag körde den här lösningen, och det var väl Clio eller Megane, den är jättebra. Mm. Det är nästan ingen klonk eller hugg alls längre.
Och de här konstiga ljuden som fanns förut var helt borta. Inte alls det här märkliga som kunde komma från växellådan ibland. Vad tyckte du om den, Claes, när du körde på provkörningen?
Ja, jag var väldigt förvånad jag också. För jag hade bara suttit i Renault Arkana på Kalles test. ungefär ett år innan, och jag upplevde ju samma vinande elektriska ljud. För det är ju de här elmotorerna som synkar växlingarna då.
Mm.
Och det är ju, de gjorde ett jäkla väsen av sig. Det är väl två stycken elassisterade växlings...
En starkare och en svagare som då snurrar upp axlarna i rätt fart, och så skjuter man in växlarna utan att behöva ha någon koppling som är in och juxar.
Ja,
dogbox, som... Anders.
Precis. Jag tänkte säga, vi ska väl inte säga ordet. Det måste vara det mest överanvända ordet i den här podden, ja, tror jag.
Nej, det
så är dogbox.
Otroligt. Jag ställde frågan direkt till Dacia som var på plats under provkörningen, och det var tydligen så att de har filat vidare på det där, och ja, de har väl också sett till så att batteriet har en större grundladdning hela tiden, vilket gör att inte motorvarvet behöver öka så pass kraftigt när motorn aktiveras. Mm. Det funkade väldigt fint under min körning.
Och Dacian var faktiskt snabbast av de här. Det var du som mätte axlar, var det inte så?
Ja, jag minns att jag kommer ihåg att de var märkligt snabb och effektiv i växlingen utan att slå i växeln som en del sådana här dubbelkopplingslådor gör.
Mm. Nej, den gick jätte. Och sen så har den ju en stor fördel till, och det är ju utrymmet längst bak. Man kan ju sitta där.
Ja, det är jättebra. Det är nästan Honking Key-nivå på det. Ah. Nästan, inte riktigt. Men det var
till en tredjedel av priset.
Till en tredjedel, ja.
Nej, men alltså... Okej då, jag fick anstränga mig lite för att klättra in där bak, för att ja, jag är gammal och stel. Men på, väl på plats, jag satt ju skitbra.
Ja, det var inga problem alls. Jag provade också. Bara, det här går att åka långt. Knäna, inga konstigheter alls. Det är klart, lite samarbete med dem där framme kanske man ska ha, så inte någon där framme får för sig att de ska vinkla ryggstödet konstigt eller något sånt. Men det gick ju jättebra.
Mm. Baksätet eller mellansätet är ju inte skjutbart, tyvärr. Hade det varit skjutbart så hade man ännu bättre kunnat moderera det där efter.
Jag är ju lite misstänksam kring det här konceptet. Jag tror ju inte att folk har de här stolarna i bilen. De går ju att lyfta ur.
Ganska enkelt att lyfta ur.
Ja, ja.
Faktiskt också. Ja.
Och det gör ju att man har dem i förrådet när man behöver dem.
Mm.
Och då saknas de.
När man behöver dem.
När man behöver dem. Men visst. Sen tycker jag, när prisskillnaden är så lite. Jag menar, när Dacia Jogger kom så hade vi ju en helt annan prisbild. Den här är ju nästan 100 000 dyrare. Mm. Och då tyckte jag ändå att kvaliteten på bilen liksom rimmade mer med priset. Alltså det är ju, att kalla inredningen för brux är ju ingen överdrift.
Fast jag tycker inte den är så farlig egentligen. Det är klart, det är bara hårdplast. Men det är
nej,
samma...
men det är ju det här textilremsan på instrumentbrädan.
Det är det jag tänkte säga. Den är ju precis som våran Sandero Stepway var, som hade fjol i långtestallet. Och jag tillbringar ganska många hundra mil i den där bilen. Jag kan inte påstå att jag led av att det var lite blank plast på panelen. Men det är klart, 300, var det 311 000?
311 då, ja.
Det hade ju varit mysigt om man hade haft lite mer Corolla stukat då, att det inte är superblank plast, trots allt.
Ja, men sen de här fällfunktionerna är ju väldigt primitivt gjorda. Men det är klart, om man är försiktig med det, och då lär det väl inte gå sönder i första taget, men det är ju ganska mycket små snören att dra i, fälla och någon liten vass metallsak för att fälla undan allting.
Ja, helt rätt. Jag har fortfarande märke här på min handled där jag skrapade upp den efter att jag försökte fälla fram baksätet och kom emot en vass plåtkant.
Nej, du har i alla fall inte hål i foten som jag hade. Skulle fälla tillbaka det där sätet när jag klippte in där bak.
Ja, jäklar, vilken smäll det går ner med.
Ja,
det gäller att man håller undan tårna. Ja, ja. Men den har fördelar. Alltså, om man lyfter ur den här raden längst bak, de sätena, så får man in lika många drickabackar när den är dukad för fem som du får i Corollan om du fäller fram baksätet och har den dukad för två personer.
Det är imponerande.
Det är imponerande.
Men det var väl Nils Svärd som konstaterade, den påminner lite om en Volvo 240. Liksom, det är väldigt klossig kaross på den där, så det är inte överraskande att den är rymlig.
Den har en fördel till. Strålkastarljuset. Överlägset bäst i test. Fast den har halogen på helljuset.
Det säger nästan mer om konkurrenterna än om Dacian bara. För jag minns inte att det var så där toppen. Betyget, men du sitter med siffrorna, vad säger de?
Nej, men betyget i vår ljusdator blev en femma på halvljuset och en trea på helljuset. På Dacian.
Ja, en trea på helljuset då, det är bra.
Ja, ja, nej, men det är 188 meter, 17 meter brett.
Ja, det är inte för skam faktiskt. Det är synd att de inte kan kosta på sig en riktig lampa bara.
Ja.
På helhus.
Ja, då kanske det hade blivit ännu bättre. Men alltså den stora nackdelen med den här bilen, det är ju säkerheten.
Ja, är den krocktestad nu?
Den är krocktestad och den får en stjärna i Euro NCAP.
En.
Och det är ju, för först tänkte jag när jag såg det att det är väl de här krimskrams säkerhetssystemen som den inte har, filhållning och allt möjligt.
Och sådär. Det där är inte, vi menar naturligtvis inte att det är krimskrams, det är vettiga grejer, men ni förstår vad vi menar.
Ja.
Det är liksom den fysiska krockvåldsbetyget som ändå väger tyngst om man skulle väga runt det.
Och där når Dacian 70%, alltså i vuxenskyddet, alltså det fysiska krockskyddet.
Oj, det medans, är ju en fyra det va?
Ja, ja, om det ens är det. Kia har 91% och Toyota har 95%.
Ja, jag tror gränsen för att få ett femstjärnigt betyg är 80% av max i krocksäkerhet. Sen för, tror jag att nästa gräns går vid 70%. Så att det är möjligt att den ligger på en trea.
Trea, fyra redan, ja. Alltså, och det är för dåligt tycker jag.
Ja, alltså en stjärna i totalbetyg är ju, det är ju generalhuset.
Ja, och sen då de andra som var med. Kia säljer ju Niro väldigt mycket som laddhybrid och som elbil. Men just den här enklaste hybriden, alltså den vanliga självladdande sladdlösa hybriden, har man ju inte satsat så mycket på tycker jag i sin marknadsföring.
Inte direkt, och det var ju den som sålde när Niron kom. Då fanns det ju bara hybridversion. Mm. Och sen så kom elbilen och så kom laddhybriden. Så den har ju sålt väldigt bra som hybrid.
Och jag tycker att den har faktiskt potential att sälja bra nu också, för just drivlinan är jättefin och den är snålast av de här bilarna.
Vad har den dragit då?
Under testet så har vi testförbrukning på Kian 4,5.
Det är bra, oavsett hur man räknar. Det är inte en superdynamisk kaross heller. Sen får man hålla på vad de vill med de där konstiga luftspalterna i C-stolparna, men det är ju ändå någonting som är åt det suviga hållet ändå.
Och den är ganska trevlig att köra, tycker jag, ganska pigg och på sådär. Alltså drivlinan, motorn och växellådan. Toyotan drog 4,7 och Dacian 5,4.
4,7, då är det ändå den nya motorn där va?
Femte generationens hybridsystem i Toyotan. Man har fått byggt transaxeln, tror jag de kallar den för, hela det här drivsystemet med planetväxeln och alltihopa. Och det är en lättare konstruktion än tidigare. Och sen så har man ett batteri med högre kapacitet och så har man starkare elmotor.
Mer utav allt.
Mer av allt.
Och förutom vikt, där är det mindre.
Nej, ja, precis. Och det har gjort då att man har sänkt förbrukningen och man har höjt prestanda. Den har ju blivit 20 hästar starkare.
Ja, det behövde den ju. Det var den där vi hade i våran långtestare. Och den var ju erbarmligt trött och bullrig.
Och den är inte alls lika trött längre. Den känns mycket bättre att köra och vara med. Den är med liksom hela vägen och jag ska inte göra Toyota-hybridljudet.
Nu ska jag komma med ett litet avslöjande. Jag tror inte ens att Tommy har hört det här. Utan, och nu avslöjar jag då ett framtida test här. Vi kommer ta ut ytterligare en Corolla med en annan motor. Och den bilen var inte helt lätt att få loss. Och då så sa Toyota att vi får låna den här bilen under en ganska begränsad period. Under förutsättning att Tommy specifikt inte kör bilen. Just på grund av att han har låtit det här ljudet så mycket. Så att nu var Toyota irriterade på detta.
Men grejen är...
Det var sagt med glimten i ögat.
Ja, jo, men det fattar jag också. Då skojar jag lite. Men den har alltså blivit mycket bättre. Det är inte alls det här ylandet som fanns förr.
Nej. Det är skillnad.
Och det är en stort fall framåt tycker jag. Och om vi nu är på Toyotan så alltså köregenskaperna. Alltså en Toyota Corolla i undanmanöver. Vi kör ju på ett flygfält ute i Norduppland där vi kör vår undanmanöver. Och nu hade vi samlat ihop en himla massa bilar när vi var ute en och samma dag.
Ja just det, man hade dubbla tester på gång.
Dubbla tester och några samtidigt. Till. Ja. Och vi körde då massa bilar i den här undanmanövern och Toyota Corolla kombi är den som är bäst när dagen är slut.
Gick som ett spjut.
Ja,
vem hade trott det? Det lät som att det skulle gå rakt fram. Det gjorde absolut inte, den svängde som en orm snarare.
Nästan 80 fick Nils runt den i den här kombanan.
Ja, 78 någonstans. Så.
Ja, jag tror det var sista. Men sen, vi höll på att klara 80 också, men han missade lite på slutet. Men, nej, men det gick jättebra. Tryggt och säkert och lugnt. I slutändan satte jag faktiskt Corollan som vinnare i det här testet. trots att den fortfarande har en nackdel. Och det är det här däckljudet. Alltså det är otroligt däckbullrig.
Ja, det är på en annan nivå kan man säga. Det är, jag förstår inte. Jag tror inte jag pratat i podden sedan dess. Jag pratade om våran Corolla Cross och att jag tyckte att den var tyst. Och så att jag ska sätta på sommardäcken, så det här är ju ett tag sedan. En dag senare satte jag på sommardäcken och ångrade bittert mitt uttalande i podden, för att det var ju precis det som hände. Den blev ju bullrig. Den är inte alls lika bullrig som vanliga Corollan, inte som den du har kört där, men de har ju ett bekymmer. Vad är problemet, Toyota? Ni måste ju göra någonting åt det här. Det är för jobbigt att åka i bilarna med sommardäck. Mm.
Alltså i 50 km i timmen på grov asfalt så bullrar den här Corollan lika mycket som dina elsuvar gjorde i 110 på grov asfalt.
Ja, och då ska jag säga att elsuvarna var ju naturligtvis exceptionella. Men
och gick på vinterdäck. Och ja, de gick också på vinterdäck.
Men 50 km i timmen, ja. Det ska ju inte vara något ljud alls i kupén då egentligen.
Hur ska man komma till rätta med det här då? Det är ljudisolering som saknas.
Ja, alltså det är inte bara att trycka i isoleringsmaterial, utan man måste jobba på ett annat sätt med bussningar och hjulupphängningar och alltihopa det där.
För det kommer väl från de bakre hjulhusen. Jag upplevde det i Corolla Crossen, att det är som en sövande ljudmatta som kommer bakifrån.
Ja, det kanske det låter mer bak än fram, men det låter även högt fram. Ja,
det är överallt skulle jag säga. Men jag tror ju att det du nämnde där, Tom, om bussningar, det är förmodligen det som kanske spökar för Toyota, för de har ju blivit lite mer körglada än vad vi har varit vana vid.
Och körsäkra.
Ja, visst. Och då har man säkert gjort bussningar sånt lite styvare och lite mer, ja, mer gjorda för att tåla hårdare körning. Och så har man kanske liksom förbisett vilken effekt det är på buller. Min gissning.
Mm. Ja, men det ligger säkert nära sanningen. Nu ska jag också säga då att ingen av de här andra konkurrenterna, Niro eller Dacia Jogger, är speciellt tysta heller.
Sen ska det sägas att den svenska asfalten är ju extrem. Jag har några bilar ute nu för test, och som alla förstår så är en av dem en Corolla. Och det är ju fler där som har klara bekymmer med att hantera just den svenska asfalten. Det blir konstiga resonansljud och det blir jättegrovt asfaltsljud eller däckljud på vissa underlag, och sen bara det är lite skiftningar så är det helt okej igen. Så att vi har svår asfalt i det här landet.
Vi får köra på andra vägar, hörni.
Ja.
Det enda lösningen. Det var allt vi hade tid för idag, mina vänner. Tack för att du har lyssnat. Ta hand om dig, krama varann i trafiken, och så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube, där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.